Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av JP Samtalar, juridisk publikations alldeles egen podcast. Jag heter Larissa Barhebreus, med mig har jag Stefan Lundqvist. Och idag har vi en alldeles speciell gäst idag som vi ska intervjua, nämligen Sargon Debasso. I hög fart föddes jag genom korridorerna. Det kändes som om polisen som eskorterade mig ville ha uppgiften snabbt avklarad. Kanske väntade eftermiddagskaffet. Kanske äcklades han av den person jag var på väg för att möta. När han blippat oss igenom sammanlagt 10 ståldörrar så stannade han. Då så. Polisen gjorde en välkomnande gest mot cellen. Och jag tog steget in och den tunga dörren for igen med en bang. Stanken av piss slog emot mig som en örfil. Och trots att jag var förberedd höjde jag handen mot ansiktet som för att mota undan ångorna. Det trånga rummet saknade fönster. Väggarna hade nog från början varit vita men hade med åren täckts av klotter. Det var namn på tidigare gäster, uppmaningar av typen fuck the police och olika sifferkombinationer som 16578 för Skärholmen, 16364 för Tensta och så vidare. Ett sätt att manifestera sitt revir. Linoleummattan såg ut att vara lagd på 1980-talet. Nu var den fläckig och på sina ställen ihålig. Den hade lossnat på flera ställen och skulle lätt gå att dra av med bara händerna. Klienten satt vid bordet med blicken rakt mot mig. Jag slog mig ned mitt emot. Detta stycke jag läst kommer från den nyligen publicerade självbiografin Till mitt försvar, som skildrar livet om en mycket kontroversiell advokat, men samtidigt hyllad och firad av många. Han har försvarat nazister och grovt kriminella. Och med sin närvaro i rättssalen och finurliga retoriska trick är det inte konstigt att denna advokat har etablerat sig som en av de mest namnkunniga och efterfrågade i Sverige. Välkommen Sargon Debasso!
Tack så mycket!
På dagens agenda så har vi många intressanta ämnen att snacka om och det handlar bland annat om din roll som försvarare, men vi kommer också prata lite om gängkriminaliteten som är ett hett ämne just nu och slutligen narkotikalagstiftningen som du varit ute i debatten kring. Mm. Men jag tänkte börja fråga dig lite om dig själv. Du är som sagt en av de mest profilerade försvarsadvokaterna här i landet. Men har juristyrket alltid varit ett givet val för dig?
Nej, det har det inte varit. Utan jag kommer ihåg när jag hade slutat gymnasiet och skulle söka in på universitetet. Då hade jag faktiskt funderingar på att hålla på med något helt annat. Jag var inne på journalistutbildningen. Så att det var lite av en sinkadus att jag landade på juristlinjen överhuvudtaget. Jag vill minnas att det var så att jag hade missat ansökningsdatumet för journalisthögskolan och tittade på en plan B och hade väl ett litet rådslag hemma och sen var det mamma som tyckte att det var ett lämpligt val att börja juristlinjen helt enkelt, och det var nog lite på chans som jag började på juristlinjen, så det var långt ifrån självklart ska jag säga.
När du sen kom in på juristlinjen, hur tyckte du att studietiden var? Hade du alltid tänkt att jag kommer bli försvarsadvokat?
Nej, definitivt inte. Utan det var någonting som växte fram under själva utbildningen. Jag hade det ganska tufft på juristutbildningen i Uppsala där jag pluggade. Jag var kraftigt underpresterande. Jag kommer ihåg min första tenta, om det var 18 eller 22 poäng. Den klarade jag med en poäng. Alltså så att jag var ju fast cementerad i botten redan från scratch. Jag fick ett svagt B skulle man kunna säga. Så det var liksom min ingång på hela juristlinjen. Och jag kände mig nog ganska förvirrad redan från början. Och det är nog i grunden för att jag har inte en särskild fabless för just det här med paragrafer och hur de där byggs upp i relation till varandra och korrelerar och så vidare. Så att jag vet inte. Det är just den juridiska och advokatbiten i mig som är min svaga sida, skulle jag säga. Och sen, om möjligt, så har jag någon annan kvalitet som väger upp det där.
Men skulle du säga att juristprogrammet är, så att säga, utformat för att förbereda juriststudenterna för livet som försvarsadvokat, eller finns det, så att säga, både från din egen studietid och mer nutida, samtida erfarenheter?
När jag pluggade, då var ju utbildningen väldigt teoretisk. Det fanns i princip inte några praktiska inslag förutom när man gjorde uppsatspraktiken sista 10 veckorna. Så att, men den teoretiska grunden behöver man också, va? Och sättet att knäcka på frågorna och så vidare. Och advokatyrket kan du göra mer juridik av än vad man tror faktiskt, även i brottmål. Så att det är inte helt fel. Men jag kan inte säga att jag var särskilt förberedd på arbetslivet när jag hade pluggat färdigt. Jag undrar om jag överhuvudtaget hade sett ett åtal eller en stämningsansökan innan man började på advokatbyrå.
Jag tänker, jag har själv varit inne på att bli försvarsadvokat, åtminstone tidigare. Nu kanske jag har mer svängt åt andra håll. Men min erfarenhet är när man har pratat med icke-jurister och familj och vänner och sådär. Man har sagt att man funderar på att bli försvarsadvokat, att hela tiden möts man av någon slags skepsis och ifrågasättande. Att, ja, men hur kan man vilja försvara någon som man vet har begått ett grovt brott? Och det måste ju vara jobbigt och svårt. Och ja. Alla, det är så här man får liksom, wow, vilken viktig insats du kommer göra. Hur svarar du? Har du också mötts av den inställningen, och hur bemöter du den i så fall?
Ja, men det är den eviga frågan. Den får man ju höra på varenda middag. Och till slut så har man ju nästan ruttnat på den frågan, höll jag på att säga. Men det är självklart, jag svarar ju som den ska besvaras, att alla har rätt till en försvarare. Sen är det ju på det sättet att det är ju inte de klienterna där man verkligen känner att här är en sån jävla uppförsbacke som blir ett problem rent moraliskt, så att säga, sett utifrån försvararrollen. Det jobbiga, det kan jag säga dig, det är den dagen du vaknar upp på morgonen och tänker att den här klienten är förbannat oskyldig. Och tänk om jag har en dålig dag och han får 12 års fängelse. Det är en tuffare uppgift. Men det tänker man sällan på. Men det är självklart, jag menar, det finns så mycket fördomar kring försvararrollen. Och det finns ju liksom ända från Shakespeare fram till idag. Och medierna är inte sena på att liksom skapa nidbilder också av olika yrkesroller och rättsväsendet i stort. Så att, det är klart att man möts av fördomar. Det ingår i rollen.
Har du någon gång fått dig att tvivla på ditt yrkesval, så att säga, att du vill byta?
Den moraliska aspekten, tänker du?
Ja, eller överhuvudtaget att så att säga, pressen och ifrågasättandet blir för stort, så att nu gör jag någonting annat lugnare.
Nej, men just nu ska jag säga det att vi lever i ganska osköna tider. Där det nästan har blivit något form av mode att skandalisera försvarsadvokater och så vidare. Och jag märker det på många kollegor att det tär på självförtroendet på ett sätt som inte är bra. För att vi har en uppgift att göra i den här världen. Det är min övertygelse. Och den får inte sabbas av att människor liksom har ett sånt enormt behov av att liksom få klick och delningar. För det är det handlar om. När man ser till medierapporteringen och så vidare.
När du nämner den här typen av kritik som försvarsadvokaterna får utstå, vad är det för slags kritik ni får höra då?
Ja, men de vanligaste fördomarna, och det man gör när man skandaliserar en advokat, är att man sätter ihop dem med klienten, va? De blir ett. Det vill säga att om det är en advokat som är i blåsvädret och förväntas någon form av reprimand och som har företrätt en klient, då sätter man ihop dem med, så att advokaten blir då, ja, den där jäkla nazistadvokaten, eller jäkla klanadvokaten, eller gangsteradvokaten blir det, och så vidare. Och det där fastnar ju, och det ger ju delningar och liksom väcker känslor hos människor och liksom frodar det där liksom hatet som nästan har blivit en jävla kommers i den här världen idag, om du frågar mig.
Du nämnde där att ibland kan man ja, stämplas för att vara en gängadvokat eller liknande. Nu så i den politiska debatten så har ju fokus legat ganska mycket på hur den ökade brottsligheten ska stävjas. Och då främst gängkriminaliteten.
Mm.
Och man har ju lagt fram massa förslag om hur man ska komma till bukt med det här. Och det har handlat om olika principer som ska begränsas. Och, eller om man ska börja övervaka folk på gatan eller sådana saker. Men jag skulle vilja börja med att fråga dig, alltså utifrån din roll som försvarare, kanske också som person, men tycker du att det är moraliskt värre att begå ett brott i gängmiljö än i en vanlig miljö?
Nej, alltså jag ser inte varför det skulle vara, för att om du gör den graderingen överhuvudtaget, så är det som att säga om två gangsters går ut i skogen och börjar skjuta på varandra, så skulle det vara mer straffvärt än någon som fattar ett vapen och skjuter ihjäl sin försvarslösa hustru som ligger och sover. Så varför skulle det ena vara mer straffvärt än det andra? Jag tror nog att flertalet i Sverige skulle säga att det är just det här scenariot när du vänder mot en vänlös och skyddslös person helt oprovocerat är värre moraliskt och straffvärdesmässigt än just den här gangsterscenariot, om man säger så.
Mm. Men kan du inte tycka någonstans att det finns en poäng i att när man är gängkriminell så orsakar det ofta skada inte bara mot den här personen som blir brottsoffer, utan det finns massa andra som skadas av ens kriminalitet, till exempel ja, men en allmän otrygghet i samhället?
Jag har svårt för en lagstiftning som skulle ta sikte på att man skulle, så att säga, bedöma gärningar olika med utgångspunkt för vem det är man känner eller har kontakt med och så vidare. Och hela det där gängbegreppet, det är en så otroligt diffus historia. Jag har suttit i några sådana här gängrelaterade mål där det har varit fråga om någon form av gängexpert som ska höras och försöka sätta de tilltalade på någon form av gängkarta, va? Så har man ställt någon fråga utifrån sin egen klient och sagt att men vad har han för relation till den här grupperingen då som du pratar om? Ja, men han gick på samma gymnasie som person X. Och det räckte för att han skulle vara med i liksom någon form av periferigrupp för det här nätverket. Så att det är en jättediffus historia, det är så rättsosäkert. Och jag ser ingen rimlig användning för den typen av tankegångar. Så att egentligen nästan alla repressiva förslag som har kommit, anonyma vittnen, vi ska tvångsomhänderta kriminella personers barn för att skicka rätt signaler, vi ska kunna visitera människor utan brottsmisstanke, allt sånt i min värld är sånt som bara ska förpassas rakt av till papperskorgen. Det har ingenting i en rättsstat att göra, allra minst Sverige. Så det är så jag ser på alla de här förslagen. Det är ren och skär populism. Och det handlar om att fånga liksom de absolut sämsta instinkterna som finns hos människor just nu.
I Danmark verkar man ju resonera annorlunda. Mm. Det kom ju nyligen en uppmärksammad dom därifrån där svenska medborgare dömdes. Och enligt den danska lagstiftningen där man får dubbla straff om man tillhör ett gäng, så att säga, eller om brottet begås i gängmiljö.
Mm.
Då, med din argumentation, så låter det som att Danmark inte då skulle vara en rättsstat, eller hur?
Jag tycker, nu har inte jag koll på dansk rätt, och man ska vara försiktig med att bara göra så här komparativa övningar mellan olika länder. Om de har ett regelverk som, jag vet inte hur den tillämpas i Danmark om jag ska vara helt uppriktig, men ett regelverk som går ut på att man ska få dubbelt straff med utgångspunkt för att man då tillhör en gruppering, så tycker inte jag att det är rimlig lagstiftning, helt enkelt. Men vi är så bra i den svenska rättspolitiska debatten att bara plocka russin, så att säga, ur andra rättssystem. Jag menar, titta på Danmark då, hur ser det ut med deras narkotikalagstiftning jämfört med Sverige? Eftersom att nu tidsandan i Sverige säger att vi är så flata, vi bjuder kriminella på saft och bullar, och det är liksom bullerbyn till varon i Sverige för alla gangsters, och det är gangsters paradise och så vidare. Det är ju det som är hela den här true crime-trenden syftar till att liksom förmedla den bilden. Jag tycker den bilden är ren och skär jävla bullshit. Sverige har bland världens mest repressiva lagar när det gäller narkotikalagstiftning. 30% av de som sitter på svenska anstalter sitter för narkotikarelaterad brottslighet. Det är väldigt mycket. Och alla de här länderna som vi jämför med, de har mycket lindrigare lagar än Sverige just när det gäller till narkotikabrottslighet. Och om de visar sig lite på styva linan, låt oss säga, för en 18-åring som begår ett mord, hur många berör det i Sverige? Är det 12,5 person sett på 10 år eller 5 år eller 2 år jämfört med narkotikalagstiftningen som träffar tusentals personer årligen? Så att det blir en jätteskev debatt när man bara plockar russin, och det är det som gör att jag bara ruttnar på hela den rättspolitiska debatten i Sverige. För den är så jäkla skev så att man blir trött alltså.
Det förekommer ju en fråga i debatten där bland annat en del åklagare har varit ute och förespråkat att omedelbarhetsprincipen är upprätthålls för strängt i Sverige för att man ska kunna lagföra kriminella. Och omedelbarhetsprincipen är ju alltså principen om att rätten inte ska ta hänsyn till någonting annat än vad som förekommer under rättegången och huvudförhandlingen. Det vill säga inte under förundersökningen. Mm. Får jag bara gissa att du inte håller med om den att omedelbarhetsprincipen upprätthålls för strängt?
Nej, och om jag ska vara helt ärlig så vet jag inte om jag har uppfattat eller missuppfattat hela den debatten, va? Men som du hör på mig så är jag ju lite trött på tidsandan och den rättspolitiska debatten som förs just nu i Sverige. Men en sak är alldeles uppenbart, att det går ju liksom vissa vindar, va? Och alla de vindarna, det blåser ju åt ett håll, och det är att utöka polis och åklagares makt. Så att det ligger väl i sakens natur att de ställer sig på barrikaderna och ropar efter ännu mer makt, va? Och metoder då som gagnar deras sak och så vidare. Och sen får det väl vara min uppgift att säga något annat helt enkelt. Det ska ju finnas två sidor av myntet. Idén om att man inte kan åberopa någonting som har varit under utredningen utan att det är bara det som sägs i rättssalen som ligger till grund för domstolarnas bedömning. Om du förmedlar den bilden, då snackar du skit. Det kan jag säga med en gång. Ge mig vilken åklagare som helst som påstår den saken. Ägna sig åt ren och skär bullshit och inget annat. Jag har domar på livstid som är baserade på medtilltalades förhörsuppgifter. Det finns inte en förhandling idag i Sverige, mer eller mindre, utan att det föredras uppgifter ur polisförhör. Jag har varit med om att man spelat upp polisförhör, ljudfiler och så vidare. Så att man förmedlar den här bilden, va? Och bilden handlar ju om, den är totalfriserad med utgångspunkt för vad då? Jo, för att det ska stämma deras narrativ, va? Och narrativet är att vi är hjälplösa och det är fel på systemet, så att säga. Och därför måste vi ändra systemet så att vi får liksom fler fällande domar. Mm. Annars kommer alla skyldiga att gå fria. Mm. Men det finns liksom ingen debatt i Sverige som handlar om vad fan händer ifall att vi börjar döma oskyldiga då?
Men ett argument som man anför till stöd för att luckra upp omedelbarhetsprincipen, och så vore det intressant att höra din syn på som försvarare, är ju att det skulle ju, man säger att det skulle kunna leda till kortare förundersökningar och kortare häktningstider om man kunde använda förhör så att säga närmare gärningstillfället, och att man håller ett förhör inför en domare och med försvarare närvarande, att man på så vis få kortare häktningstider. Skulle inte det vara någonting önskvärt från din synpunkt?
Jag tror inte det kommer påverka häktestider, för det som tar tid under förundersökningen, det är de här protokollen som ska inhämtas från NFC och så vidare, de här DNA-träffarna och fingeravtrycksundersökningar och så vidare. Det är det som tar tid. Det är inte att hålla förhör med en tilltalad som tar tid. Så att det där är, det är ett argument som inte håller, bara av den anledningen skulle jag säga. Men det är klart att, jag menar, man får någonstans ha förståelse för det här är människor som har en ambition. De vill utöka sin makt. Det är det. Det handlar om. Och väldigt lite om någonting annat. De vill utöka sin makt och det är på bekostnad av den enskildes rätt. Och jag kommer aldrig att ställa mig på den sidan som innebär att staten ska få liksom ytterligare befogenheter. För att den lilla människan, den enskilda personen i brottmålsprocessen i Sverige är jäkligt liten redan som den är. Vi får inte glömma bort också, när vi jämför oss då med andra länder. Återigen så kommer den här komparativa studien och så vidare. Som sker på någon kalankanivå, åtminstone medialt, va? I Sverige kan du som åklagare bygga ett helt åtal på olagligt framtagen bevisning. Helt olaglig. Olaglig avlyssning. Beslag som inte har skett på tillbörligt sätt och så vidare. Du kan gå in med det i domstol och driva ett helt åtal. Och till och med finns det inget hinder för att du får bifall för den saken i domstol. Ge mig liksom 2,5 rättsstater i världen som har det regelverket, med undantag för naturligtvis Nordkorea, va? Och några länder till. Så att vi har otroligt generösa regler i Sverige för polis och åklagare. Det är en våt dröm att vara åklagare i gamla Svedala. Vet du varför? För att det räcker bara med att du skickar in ett åtal som är hyfsat välsorterat, så vet vi statistiskt sett att 95% av alla åtal ungefär vinner bifall. Så vad är det vi sitter och gnäller om? Är det de där sista 5% de ska ha också? Nej, min uppgift är nog att se till att de 5% snarare blir 7, 8 eller 9%. Och där har vi liksom de olika positionerna i debatten.
Jag tänker bara angående det här om att du sa här att åklagare kan lägga fram bevis som har tillskaffats på olaglig väg. Men sen har man ju det här, i teorin då, det här intresset, den här intresseavvägningen att om du lägger fram det här beviset så har vi också fri bevisvärdering. Mm. Och det innebär ju att domstolen kan fortfarande underkänna den här bevisningen om den har tillkommit på så pass olaglig väg. Och då är det ju en avvägning som domstolen får göra.
Mm.
Och sen en ytterligare grej som jag tyckte var väldigt intressant som du nämnde, det är att själva den här debatten handlar om att åklagarna vill ha de här ytterligare verktygen bara för att få mer makt. Och det kan man kan ju hålla med om det. Alltså det är ju en av de konsekvenserna, oundvikligen. Mm. Men tror du inte också att de har ett intresse av att faktiskt vilja bekämpa riktiga brottslingar då?
Det är klart, jag tror inte att de har för avsikt att vilja lagföra oskyldiga. Det menar jag inte, men jag menar att konsekvensen kan bli det av till exempel då det här att man inför ett institut som anonyma vittnen, som jag menar är rättsosäkert och farligt. Det kan bli konsekvensen av den här utökade makten, va? Och sen ska vi inte glömma bort, allting handlar ju om en balans mellan det allmänna och den enskilde. Och det allmänna i Sverige har oerhört stor makt redan som det är. Den är exceptionellt stor, skulle jag gissa, i relation till vilket annat land i världen som helst, va? Utan det jag menar på, vill vi bekämpa organiserad brottslighet eller gängbrottslighet eller vad det än må vara, så har vi tillräckligt med regler för det idag i Sverige. Det går alldeles utmärkt. Man har lyckats, till exempel gjorde man en specialinsats för några år sedan i Södertälje. Det gick alldeles utmärkt att lagföra liksom ett 30-tal personer som ingick i ett nätverk. Och ändrade totalt bilden i den stan, så att säga. Utifrån den lagföringsprocessen. Jag menar, på 70-, 80-, 90-talet i New York så var ju liksom, maffian hade ju infiltrerat allt från fackföreningar till byggsektorn och så vidare. Det var ju gammalt hedligt snutjobb som krossade liksom den italienska maffian. Det var telefonavlyssning, rumsavlyssning, spaningsiakttagelser, kartläggning som sänkte den riktigt organiserade brottsligheten. Och då är det liksom inte enligt den svenska modellen, nämligen att en gangster har fått bostadsbidrag och sen har man infiltrerat en hel myndighet. Utan det var liksom, och det går. Det går att bekämpa brottslighet i Sverige med de spelregler vi har, helt enkelt. Det är min definitiva uppfattning. Jag vill inte göra ner hela åklagarmyndigheten. Det är självklart att inte de vill lagföra oskyldiga personer, va? Men det är bara så typiskt utifrån den tidsanda som är, att det är väldigt mycket gaphalsar som får utrymme just nu i medierna. Och det finns ju liksom ingen som, det finns ju ingen hejd kvar längre. Det är liksom ingen som stoppar, utan alla liksom drar ju åt samma håll. Medierna, politikerna, ämbetsmännen liksom. Och det finns liksom inget lugn i det hela. Utan det är bara så här frenetiskt och ängsligt och bara rallarsvingar åt alla håll. Det är det som jag tycker bara är så förbannat jävla tröttsamt.
Du nämnde där att man i huvudförhandlingar kan åberopa olaglig bevisning. Har du några konkreta fall på när det har hänt?
Mm. Jag ska börja med att säga det, understryka det, att det är extremt ovanligt i Sverige. Men jag har ett konkret fall där den huvudsakliga bevisningen i målet, och det är fråga om alltså riktigt allvarlig brottslighet dessutom. Den huvudsakliga bevisningen är olaglig avlyssning. Och domstolen konstaterar också innan vi har ropat på målet att det är olaglig avlyssning. Men ändå så tillåts den bevisningen att förebringas domstolen och den ska värderas. Och i det här fallet så räckte inte den bevisningen så att säga, så att åtalet ogillades. Men det här är ett mål som ska prövas nu i hovrätten. Och det vet jag inte hur det kommer att värderas där, va? Men det är på det sättet att det finns ju en anledning till varför man i rättsstater har ett regelverk som säger att du får inte åberopa olagligt framtagen bevisning. Det är just för att det ska bli en näsbränna för myndigheter att ni får inte hålla på det sättet. Men den spärren har vi inte i Sverige överhuvudtaget. Och det tycker jag tycker att man snarare ska göra på det sättet i Sverige, att man ska titta över den så kallade fria bevisprövningen. Jag undrar om allt verkligen ska få förebringas svenska domstolar i form av bevisning.
Ett annat tidstypiskt förslag kanske som också är väldigt konkret ute på remiss nu, om jag inte minns fel, är ju det här att avskaffa den så kallade ungdomsrabatten. Hur tror du, om man ska försöka ha ett utifrån perspektiv, tror du att det skulle ha effekt för att minska den organiserade brottsligheten, eller hur skulle det påverka?
Jag kan säga så här, jag försöker att inte vara sådär så att allting ska protesteras emot. Jag försöker liksom väga fördelar och nackdelar med alla åtgärder som kommer och förslag och så vidare. Jag har förståelse för att i vissa mål där det är fråga om dödligt våld så kan utfallet av ungdomsrabatten medföra ett resultat som är direkt stötande för det allmänna rättsmedvetandet. Jag är fullt medveten om det. Och jag har inga problem med att man ändrar med det. Alltså att man fimpar ungdomsrabatten i vissa lägen. Så att jag vill inte heller ha ett samhälle där människor kommer undan så att säga på ett orimligt sätt. Så att jag välkomnar definitivt en sån utredning. Men man ska veta med sig att hur många fall är det per år? Och liksom ta alla de fallen där ungdomsrabatten slår rätt istället. De tusentals fall, för det är det som är liksom flertalet. Där kan ett slopande av en så kallad då ungdomsreduktion få förbannat dålig konsekvens helt enkelt. För jag tycker att det är skillnad på två vuxna som gör upp jämfört med två skolungdomar som gör upp.
Om jag har förstått det rätt här, om jag ska koppla det till en annan företeelse, för det finns ju, de här olika frågorna är ju tätt sammanhängande, men en annan fråga är det här att man ska öka inkapaciteringstiderna, alltså att folk ska fängslas längre för grövre brott. Om jag förstår det rätt där, så tycker du att de grövre brotten, i alla fall för unga, ska få det straff de förtjänar, men tycker du att man generellt bör öka fängelsetiderna för de grövre brotten såsom mord eller ja?
Det är lite svårt att svara på generellt. Jag är beredd att titta på ungdomsreduktion i vissa fall. Det är det jag menar, att där kan det slå fel. Det blir orimligt låga straff. Mm. Sen generellt menar jag på att vi nog inte har så värst mycket lägre straff i Sverige än någon annan rättsstat eller västerländskt land. Det tror jag inte faktiskt. Tvärtom så tror jag nog att vi har ganska höga straff i Sverige. Speciellt i relation till narkotikalagstiftningen. För att vi får komma ihåg att det är det vanligaste. Det är där 30% av alla som sitter på kåken. De sitter ju på grund av narkotikabrott. Och det är ju dessutom liksom motorn i hela den undre världen. Och så kallade gängkriminaliteten och så vidare. Och där är vi stenhårda i Sverige. Även om vi har harmoniserat lite med EU-lagstiftning på senare år, så har vi ju haft en brutalt hård repressiv lagstiftning när det gäller narkotikabrott i Sverige. Jag ska inte säga att vi har exceptionellt låga. Däremot så kan man ju fundera lite på när det gäller dödligt våld i form av mord till exempel. Så är jag nog en vän av tanken att man tittar på ytterligare så att säga steg, så att det inte bara är 18 till livstid, utan att man kanske fyller upp den tidsbestämda straffet. Har inte jag något problem med att man gör ända upp till 30 år, va? Det kan man väl göra.
Kan du tänka på några konkreta exempel då, kanske när ett längre straff har haft en positiv effekt, antingen för omgivningen eller för personen i fråga?
De gånger som jag kan säga så här, att jag vet att det har haft positiv effekt, jag har svårt att se. Det är till exempel vissa människor som har hamnat i ett jävligt tungt missbruk, har ju liksom använt tiden som man har varit frihetsberövad för att genomgå avgiftning och så vidare och liksom samla sina tankar, bryta ett missbruk och så där. Det finns sådana enstaka exempel under häktesperioder, vet jag. Men sen vet jag ju också samtidigt att när de personerna släpps ut så är ju risken överhängande för överdoser och så. Men det är självklart, jag menar, brott och straff ska stå i korrelation med varandra och någonstans så ska det vara proportionerligt, va? Och det är ju självklart att så länge en person sitter bakom lås och bom så kan de ju i vart fall inte begå brott utanför. Det förstår ju vem som helst. Men man kan ju inte dra det där hur långt som helst heller, för då är det bara att spärra in precis alla människor som någonsin, alltså för resten av livet, som någonsin begår ett brott. Och det är ju inte heller kanske helt rimligt.
Vi har ju pratat en del nu om gängkriminaliteten och de olika åtgärderna för att stävja det här och din syn på det hela. En debatt som har börjat blossat upp nu på senare tid är kopplingen mellan gängkriminalitet och narkotika, som du var lite inne på där. Och då brukar man argumentera för att många av de här ungdomarna som dras in i gängkriminalitet, de gör det oftast för att det finns ganska lukrativ marknad där ute som gör att de kan tjäna ganska stora pengar på att bli kriminella. Och då har man argumenterat för att man bör legalisera bruk av narkotika. Och då har jag argumenterat för att man ska avkriminalisera bruk. Så jag tänker bara först att vi tar den där lilla skillnaden mellan legalisera narkotika och avkriminalisera det.
Innan jag gör det, får jag bara rasera en bild, ytterligare en bild som finns. Det är idén om att det finns flärdfulla och förmögna gangsters i Sverige och att vi liksom har maffiagrupperingar i det här landet. Alltså, ta bort den saken. Alltså, de människor som ägnar sig åt kriminalitet i Sverige, alltså på riktigt, det absoluta, absoluta flertalet, jag vågar nästan påstå 95%, alltså, de känner fan, de är bättre på att flippa burgare på McDonald's än att vara kriminella. Men det liksom kablas ut, va? Och det är någon Gucci-väska och det är någon keps och så vidare. Och sen är bilden då att dessa människor lever i något form av överflöd. Så ser inte verkligheten ut. Men om vi återgår till frågeställningen. Legalisering, det är egentligen reglering. Det vill säga att staten då skulle börja sälja, som de som förespråkar det, då oftast handlar det om cannabis, va? Det vill säga att man helt enkelt från statsverkets sida skulle införa en hylla på Systembolaget och börja sälja cannabis. Det är väl legaliseringsförespråkarnas idé kring det hela. Medan jag då har en hållning om att man ska avkriminalisera allt eget bruk av narkotiska preparat. Det vill säga att man helt enkelt fimpar ringa narkotikabrott från lagstiftningen. Det är mitt sätt att se på det hela. För att jag tycker inte att staten ska ägna ett par 100 miljoner kronor per år att lagföra folk för att de har petat i sig substanser. Utan jag tycker istället att de där pengarna kan man väl avsätta till att den minoritet som hamnar i ett allvarligt missbruk, att de får vettig vård och hjälp helt enkelt. För det missbruket. Det är så jag tycker att man ska prioritera resurserna, och dessutom så tror jag också att den lagstiftningen försvårar för människor att komma ur missbruket och ytterligare liksom bara stigmatisera dem i den här världen.
Mm. Jag tänker, du säger att du förespråkar vård istället för straff, men det gäller alltså inte alla som då skulle bruka narkotika i vilken omfattning som helst, utan det är de som hamnar så att säga mer djupare in i ett missbruk som du menar behöver vård i så fall. Det är inte så att säga den som partyknarkar och har, så här, kan leva ett normalt liv så att säga.
Nej, den som har ett vårdbehov har ett vårdbehov, och den, alldeles oavsett vilket skick du kommer i samhället och vilken bakgrund, har du ett vårdbehov så ska du naturligtvis få vård och hjälp för det, va? Sen, jag tror att vi måste bryta hela synsättet på just det här kring rusmedel i Sverige överhuvudtaget. Det vill säga att allt som har med alkohol att göra, det är bara totalt rimligt och legitimt. Folk bara kan supa ner sig hur som helst och bli fullkomligt jävla personlighetsförändrade varenda jävla fredagkväll, va? Och det är kosher i vårt samhälle. Och sen direkt när du tar en joint, då är du minsann en livsfarlig knarkare. Det är ju liksom inte riktigt så verkligheten ser ut. Utan vi måste nyansera all debatt som rör rusmedel i Sverige, helt enkelt.
Men jag tänker, om problemet är att vi så att säga straffar missbrukare idag med böter istället för att de erbjuds vård, blir det då inte snarare en fråga om alltså en påföljdsfråga snarare än en fråga om vad som ska vara kriminaliserat eller inte? Att man ändå så att säga fångar upp de här personerna i så att säga samhällets, om man kan så att säga erbjuda vård den vägen istället för att...
Självklart kan man ju dömas till vård även som det ser ut idag. Alltså det finns ju vårdprogram och så vidare. Det jag menar att kriminaliseringen gör, den skapar ett stigma och drar undan fötterna för en människa som har ett missbruksproblem oftast, va? Genom att du lagför den personen. Och det behöver inte vara de där dagsböterna, va? Som tillsammans gör att man får ett jävla skuldberg som är svårt att betala av. Utan det finns följdeffekter av att du dömer en människa. Du blir av med körkort, vårdnad om barnen, du kan bli utsparkad från skolan, du drar dig för att söka vård eftersom att du har stämpeln av att vara kriminell och så vidare. Det finns liksom ett stigma kring att vara missbrukare i Sverige. Det vill säga att stämpeln i pannan på dig är att du är kriminell, du är paria. Du har ingenting i den här världen att göra. Och det tror jag försvårar för de här människorna att självmant söka vård och liksom må bra i sig själva. Vi drar undan fötterna för de här människorna, och det är det jag stör mig på. Men det är liksom den här fåfänga idén vi har i Sverige, för att när pendeln går så blir vi liksom, vi har den här tendensen att bli liksom extremister i det här landet. Vi blir alltså fullkomligt jäkla fartblinda. Och när den här nykterhetsrörelsen eller idén om det narkotikafria samhället eller kriget mot drogerna drog igång, va? Så finns det ingen hejd. Det finns ingen hejd. Det finns ingen som säger stopp i den här världen överhuvudtaget. Och jag undrar, hur länge ska det där kriget mot drogerna hålla på? Och hur fan vinner man det? 1 miljon svenskar har någon gång testat cannabis. Har vi vunnit kriget då om det bara blir 700 000? Eller? Jag menar, någonstans måste man kanske hitta en annan väg att gå. Och speciellt i kölvattnet av att Sverige uppenbarligen då, trots att vi är en förträfflig välfärdsstat, har Europas näst högsta dokumenterade narkotikarelaterade dödlighet. Så uppenbarligen har det inte gått så jättebra med den repressiva narkotikapolitiken som vi har i Sverige.
Det är ju alldeles uppenbart att du är för en avkriminalisering av narkotika här i samhället. Mm. Och för att återanknyta till den här debatten angående kriminalitet, kopplat då till narkotika, tror du att en legalisering skulle kunna vara ett led i att bekämpa det här dödliga våldet och då på sikt den här kanske gängkriminaliteten som kopplas till det?
Men jag tror inte att avkriminalisering, det som jag föreslår, det vill säga att man slopar ingen narkotikabrott, kommer att ha betydelse för gängkriminalitet. Det tror jag inte, utan det är en åtgärd som jag föreslår med utgångspunkt för att de mest svaga i samhället behöver hjälp. De behöver inte ytterligare ok på sig i form av att bli stämplade som kriminella. Så det är av rent humanistiska skäl som jag tycker att man ska avkriminalisera ringa narkotikabrott. Slopa den förbudslagen. Sen frågeställningen då, kan en legalisering medföra att man ritar om kartan då i den undre världen på något sätt? Jag tror det. Eller jag håller inte det för uteslutet. För att Sverige är har en väldigt stark stat. Staten är otroligt stark gentemot den enskilde i Sverige. Och människor är mer följsamma i Sverige, tror jag, än vad man är i många andra länder. Den svenska staten är väldigt effektiva i väldigt många förbudslagar. Och ger man morötter så tror jag nog att människor liksom bönhör det och liksom lyssnar på vad staten har att säga. Det jag menar i det här fallet att om då staten skulle gå in och säga så här, men vi börjar inte kanske producera cannabis, men vi köper in det på legal väg och erbjuder det genom reglerade former. Man kvalitetssäkrar och så vidare. Så är frågan då, skulle det rita om kartan på något sätt? Ja, det hade ritat om kartan, vågar jag påstå. Jag tror att man hade tagit jättestora marknadsandelar av den illegala marknaden. Så att den effekten är helt övertygad om att staten skulle lyckas med. Det vill säga rycka undan liksom födkroken för de kriminella. Men det behöver inte innebära att liksom våldet upphör, om du förstår vad jag menar. Det kan jag inte säga på förhand. För att det vi ser idag till exempel, man har gjort jättemånga åtgärder och så vidare för att stävja den här våldsutvecklingen som är med skjutningar och så vidare i gängmiljö. Och jag inbillar mig faktiskt att hur kommer det sig då att det skjuts så jäkla mycket nu i närtid och så vidare? Och delvis kan jag säga att det beror på väldigt många orsaker, men en orsak är det är ju att det har liksom ingjutits en ängslighet även i den undre världen. I kölvattnet av, hör och häpna, nu kommer vi till covid-19. För att införseln av narkotika i Sverige har fått sig en riktig törn av att gränser har stängts och så vidare. Vilket har gjort att priserna på knark har skjutit i höjden. Men utpriset gentemot kund på gatan är nästan densamma. Så att förtjänsterna har blivit mindre. Och man bråkar liksom ännu mer än vad man gjorde tidigare. Så att för att förtjänsterna blir mindre så behöver inte det innebära att våldet blir mindre. Det kan tvärtom faktiskt till och med öka i något enstaka fall. För att det blir någon form av ängslighet i det hela.
En baksida av den här positiva effekten som du talar om att man kan kanske komma åt en del av den här kriminaliteten, det är ju att om man då legaliserar användningen och försäljningen av narkotika så kommer likt brukandet av alkohol att det kommer att öka i samhället. Mm. Och då kanske det finns en risk för att missbruket också ökar och då står vi där på ruta ett då igen och har ytterligare problem att
ha. Ja, det är nog på marginalen. Det finns ju så mycket studier och beroende på vem du frågar så vaskar alla fram varsin professor ungefär. Men det finns ju studier, det man ska tänka på det är ju att det finns olika sorters bruk. Va? Och det man måste komma åt det är ju människor som faller i missbruk. Alltså som hamnar i ett starkt, starkt beroende och liksom destruktivt, extremt destruktivt beteende till följd av ett bruk. Va? Vi som sitter runt det här bordet är med största sannolikhet inte i farozonen. Och det kanske är bland människor som normalt sett, vilka är det som följer då, förbudslagar och så vidare. Den som har ett självdestruktivt beteende som säger så här, jag ska fan supa ner mig eller jag ska knarka ner mig och så vidare. Den struntar ganska mycket i, utan där det kan få effekt, det är de som inte är de största riskgrupperna tror jag. Alltså där det får lite större spridning. Och sen hur korrelerar det där då? Blir det mindre då alkoholkonsumtion till förmån trycksten tillbaka på grund av cannabiskonsumtion och så vidare? Det är jättesvårt för mig att avgöra. Och framförallt, vilken drog är farligast?
Mm.
Är det alkohol eller är det en kontrollerad form av liksom cannabis som är kvalitetssäkrad och så vidare? Så att det där är, det finns så många aspekter på det så att jag vågar inte ens spekulera. Det enda jag kan säga, jag tror att ge staten sig in på den marknaden, då kommer man ta våldsamt stora marknadsandelar från den undre världen. Så i vart fall inkomsterna från den så att säga gängbrottsligheten kommer att sjunka dramatiskt. Det är min fasta övertygelse.
Jag tänker bara, om man tänker rent empiriskt och dina konkreta erfarenheter för de människor som nu döms för till exempel att ringa narkotikabrott, om man då utgår från liksom dagens situation, finns det exempel där ändå en dom kan ha en effekt, att man så att säga tar till sig att oj, nu ska jag genast upphöra med att bruka narkotika, eller har det bara ingen eller negativa effekter?
Jag vet inte, alltså, återigen så tror jag att det är så otroligt stor skillnad. Människor som har ett självdestruktivt beteende, för att ett missbruk är ett självdestruktivt beteende. Och i det, jag ser uppriktigt sagt inte heller moraliskt varför den människan ska straffas. En människa som mår så jäkla dåligt i sig själv, att de söker sig till rusmedel till den graden att de får liksom tappa kontroll över sitt liv och tillvaro, va? Jag kan inte se varför vi överhuvudtaget moraliskt ska titta på den människan som en klandervärd och brottslig person. Jag har inte det i mig, och jag tror inte att vi med så att säga en ringa narkotikabrott att straffa den människan på något sätt skapar ett uppvaknande som gör att den här människan då ska tänka att nej, nu vänder jag på hela mitt liv för att jag åkte på en ringa nark, va? Nej, jag har inte mött de där halleluja historierna på det sättet. Det har jag inte gjort, utan det är återigen, de som påverkas av förbudslagar, det är människor som har någonting att förlora. Och vilka är det som har förlorat? Det är de som har redan förspänt i den här världen. Och det är också de människorna som med största sannolikhet inte hamnar i missbruk överhuvudtaget. Det är inte de som har ett problematiskt bruk. Utan det hela den lagstiftningen gör, det är att det förvärrar livet för de som redan har det sämst i vårt samhälle. Och det är det som jag provoceras av. För att hela, om jag återgår återigen, det får fan om det blir ett mantra med det här programmet. Jag återgår hela tiden till liksom den mediala och politiska diskursen som är i Sverige. Alla de förslag som kommer handlar bara om att racka ner på de människor som är mest utsatta i samhället. Och det är det som jag provoceras av så jävla mycket. För att det värsta jag vet är att sparka neråt. Och det är fan ta mig vad hela jävla samtiden handlar om just nu. För det finns annan form av brottslighet som alla bara totalt blundar för. Som du skulle kunna sätta etiketten systemhotande på flera jävla gånger om. I form av white collar crimes, va? Men ingen jävel leker med tanken på att avlyssna eller muddra första bänkraden mot vattnet på Strandvägen, va? Där ska du få se på insiderbrott som ritar om kartan på riktigt. Och skatteundandraganden som går mer än 2,3 miljoner kronor på 15 pizzerier i Eskilstuna, va? Men ingen jävel bryr sig om det. Utan det handlar om, det är att det är de svagaste i samhället som ska plattas till. Och det står mig uppe i halsen. Jag kommer fan aldrig kunna liksom svälja det. Så.
Och med detta brandtal så får det bli de allra sista orden på en mycket intressant, tankeväckande och ja, kanske kontroversiell poddinspelning med Sargon de Basso.
Tack.
Tack själv. Tack ska du ha.